Vi ska läsa dagens evangelietext som är hämtad ifrån Matteus 23 och från vers 37. Och den finns ju som sagt i psalmboken på sidan 1693. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själv ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Amen. Temat har vi hört här idag är frälsningen. Och det är ju inget litet tema. Det är ju precis det som hela vår tro bygger på och vilar på. Frälsningen som också hela vår värld hoppas och litar på. En frälsning, en räddning, en befrielse från det som bryter ner mörkret och döden till ett liv i Guds ljus, i Guds omsorg och kärlek. Så jag tänker att frälsningen är ett väldigt positivt tema. Ett tema som vi kan använda för att också kanske bearbeta den oro som jag tror att vi är många som känner utifrån hur samhället ser ut idag och hur världen ser ut. Det känns som att det går åt fel håll väldigt mycket. Och då är det så fantastiskt att vi får hålla fast vid frälsningen som en livboj i vårt liv. Och också vara aktiva utifrån den frälsningsbudskap som vi får till oss idag. När vi kommer till juletid då läser vi från Lukas 2. Och det finns en vers där som jag tycker faktiskt passar till den här söndagen också. Där evangeliet säger, idag är en frälsare född åt er. När Jesus föds så kommer budskapet rungande ut i världen och från Betlehem. Idag är en frälsare född åt er. Det klingar fint i mina öron. Och att få lite julkänsla så här i slutet av oktober är kanske inte fel. Det går ju väldigt fort, vet ni, så snart är vi där. Men ordets frälsning signalerar ju för oss räddning och befrielse. Räddning ifrån faror, oroligheter och befrielse för den som är i fångenskap, i förtryck. Och när vi talar om frälsning i den kristna kyrkan så tänker vi på vad Jesus Kristus, Guds son, har gjort för oss. När han kom till oss och föddes till oss som en människa och försonade världen med oss. Och Gud själv. Och därför tycker jag att budskapet ifrån Betlehem är hoppfullt även idag. Idag är en frälsare född åt er. Han var 39 år gammal när han fördes ut ur fängelset i Flossenburg och hängdes som förrädare. Den lutherske pastorn som hade motsatt sig nazisternas orättvisor och förföljelse i Tyskland under många år. Dietrich Bonhoeffer. Kanske ni känner till. Han förstod vad som skulle hända den där dagen och sa till en medfånge, det här är slutet, men för mig börjar livet. När Adolf Hitler tog makten 1933 var Bonhoeffer redan en etablerad teolog med två viktiga teologiska verk bakom sig, Efterföljelse och Liv i gemenskap. Han var också en erfaren pastor och föreläsare. Och han tog redan 1933 parti offentligt emot Hitler och för de diskriminerade och lidande judarna. Bonhoeffer var djärv med ett starkt civilkurage och det var endast familjens inflytelserika kontakter som gjorde att inte Gestapo gjorde sig av med honom mycket tidigare. Han kämpade trots hoten mot ondskan på jorden till slutet 1945 när han blev avrättad. En kort tid innan krigets fasor tog slut. Hans teologiska verk är väldigt uppskattade, kända och lästa av många. Och han är också en förebild för oss i sin kamp, i sin modiga kamp emot ondskan i våra tider. En av hans texter ger en fin bild av frälsningen i Bonhoeffers text Han är oss evigt nära. Där skriver han: Gud följer människan som hennes skugga. Gud är med oss på alla våra vägar. Han håller oss fast. Han släpper oss inte. Och det är för mig frälsning. Texten är från Matteus 23 som vi precis har läst tillsammans. Börjar ju dramatiskt när Jesus säger Jerusalem, Jerusalem. Och vi kan ju verkligen känna det här V-ropet som Jesus har, den klagan över staden. En stad som är i händelsernas centrum genom hela vår kända historia. Och inte minst idag. När vi får rapporter från Jerusalem på tv, på media, nästan varje dag sedan terrorattacken för ett år sedan. Det finns starka symboler i den här texten. Och framför allt handlar det om Jerusalems tempel. Som på den tiden var en magnifik byggnad och som också var ett tecken på Guds närvaro bland sitt folk. Och Jesus anknyter till de gamla testamentliga profetiorna och det gamla förbundet med Gud. Och det blir här en kontinuitet mellan gamla testamentet och Jesu verksamhet. Jesu verk i Nya testamentet. Templet skulle vara ett tecken på Guds närvaro bland sitt folk. Men blir förvandlat till motsatsen, som ett tomt skal. Som påminner om att Guds närvaro har lämnat folket. Det blir ett andligt förfall. Att profeterna dödas och de som sänds till Jerusalem blir stenade för att när de vill komma och varna folket. Jesus är där i templet för att samla Jerusalems barn. Det gamla förbundets folk, men de vill inte lyssna. De avvisar honom och precis som tidigare profeter som har kommit till Jerusalem som Gud har sänt blir de avvisade. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själv ta hand om ert övergivna hus. Jesus har omsorg om folket. Han vill samla dem. Han vill att de ska lyssna. Och han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under vingarna. Och här får vi en fin kvinnlig metafor för Gud. Som hönan samlar sina kycklingar. Det är lite ovanligt i Bibeln men det finns på några ställen. Och vi läser till exempel i Jesaja 66 och 13. Herren säger, som en mor tröstar sina barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni finna tröst. Vi har ofta i den kristna traditionen gjort Gud exklusivt manlig på ett sätt som faktiskt inte alls stämmer överens med Bibelns vittnesbörd om vem Gud är. Han är en mor och han är en far för oss. Här får vi en bredare gudsbild att söka oss till och som kan möta oss, alla vi som längtar efter ett gudsmöte. I den här bibeltexten så vill Jesus samla folket och skydda dem. Men de vill inte. Istället för att samla folket så vet jag historien att Jesus går därifrån. Bortstött, utstött och som en brottsling vandrar han emot sitt lidande och död. Och där fullbordas försoningsverket. Där vins frälsning. Jesus säger också till sina lärjungar, se på allt det här sannerligen. Det kommer inte lämnas sten för sten. Allt ska brytas ner. Och det blir också en hänvisning till sin egen död. Allt ska brytas ner. Jesu kropp bryts ner. Gud finns inte längre bland sitt folk i det ögonblicket. Så frälsningen kommer inte av att folket samlar sig kring Jesus. Utan snarare för att de stöter bort honom. Och för att han led och dog för hela mänskligheten. Dietrich Bonhoeffer säger i sin bok Motstånd och underkastet underkastelse. Kyrkan är endast kyrka när den är till för andra. Kyrkan är endast kyrka när den är till för andra. Det är utmanande för oss idag. Är vi en kyrka för andra? Det finns ju en grund i vår kallelse och frälsning. Till exempel i Johannes 15 och 12. Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ni ska älska varandra. I mitt arbete på sociala missionen så har vi ju fokus på att möta de mest utsatta i samhället. Att stötta och stärka och hjälpa människor som kanske har hamnat i en utsatt situation i livet. Och göra det med respekt och med fokus på att stärka den hjälpsökandes egen kraft. Och hur tänker vi om diakonin i våra församlingar och i kyrkan? Vilken plats får det? Är det ett arbete som ska skötas av anställda, diakoner? Eller har vi alla kristna ett ansvar? Handlar det om verksamhet, vad vi gör, olika aktiviteter och hjälpinsatser? Eller är det ett förhållningssätt, en livshållning, ett sätt att faktiskt gestalta det kristna livet som omfattar alla? Jag tänker mig diakoni som kyrkans sociala ansvarstagande i samhället, som rymmer många olika aspekter. Om vi har en hög ambition för vårt arbete så vill vi att det ska vara en helande kraft i samhället. Och vi vill också att det vi gör och det vi säger ska vara en profetisk röst som synliggör de svaga och de utsatta. Och en aspekt för diakoni är ju att den är grundad i någon form av gemensam sårbarhet. Det är inte långt emellan våra hjärtan. Och det är inte självklart att det är vi som alltid är givare. Eller och någon annan alltid mottagare. Kanske vi själva kommer att behöva hjälp om vi skulle hamna i en utsatt situation i livet av någon anledning. Vi känner igen oss i sårbarheten och vi måste möta andra med respekt. Vi kan alla hamna i en utsatt situation i livet. För mig så är diakoni ett förhållningssätt för hela kyrkans gemenskap. Det är inte en tjänst bara för några få. Utan vi alla som medmänniskor, där vi finns i vår vardag, kan vara någon annan människa till hjälp. Och det är en del av vår kallelse som kristna. Så församlingen tänker jag mig som ett hem för sökande, utsatta men också hemmatama. En församling som finns för andra. En plats där man känner igen sårbarheten. Och att sårbarheten också får ta plats. En plats där varje människa möts med respekt och kärlek. För det är vad vi är kallade till. Frälsning är ett centralt begrepp i kristen tro. Frälsningen kommer till oss genom en tro på Jesus Kristus. Frälsning är att bli räddad och befriad till att leva ett kärleksfullt liv med Gud i centrum. Jag undrar om ni känner igen det här armbandet? Ja, frälsarkransen. Det är många av oss som har det här armbandet på oss kanske, eller har det hemma. Martin Lönnebo, präst och biskop i Linköpings stift, skapade ju det här radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. Och en storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare, inklusive deras präst. Martin fick ta på ett litet rum och i det rummet började han skissa fram den här frälsarkransen. Och den lanserades 1995 och har hjälpt många människor till fördjupad bön och innerligare gudskontakt. Den består ju av 18 pärlor i olika färger av olika betydelser. Gudspärlan är ju den stora, största pärlan som är guld, målad i guld. Den gyllene pärlan som påminner oss om att det finns någon som alltid är med och som alltid vakar över oss. Det är frälsarkransens början och slut. ursprung och mål. Guds pärlan. De andra pärlorna är ju tystnadspärlorna, jagpärlan, doppärlan, ökenpärlan, bekymmerlöshetspärlan, kärlekspärlorna och hemlighetspärlorna. Och nattens pärla. Och till sist uppståndelsens pärla. Den vita pärlan som står för godhetens seger över ondskan. Godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill ge frid och den vill ge ljus. Natten är över. Morgonen är kommen. Här flödar ljus och liv. Frälsningen innefattar hela livet och finns runt oss hela dagen och beskyddar och bevarar oss. Det är frälsarkransens påminnelse till oss och välsignelse. Låt oss be tillsammans. Tack kära Jesus. Tack kära Herre för frälsningen. Tack för ditt verk för oss. Ditt försoningsverk. Tack för att du kom till oss. För att vi skulle få lära känna dig. Tack att vi idag får uppleva din kärlek och ditt beskydd. Tack för att vi får känna att frälsningen är en frälsarkrans. Någonting som vi kan luta oss emot. Någonting som vi vet står fast. Någonting som skyddar oss. Herre, jag tackar dig för alla oss som är här i gudstjänsten nu, idag. Be för dem i församlingen som inte kunde komma idag. Tack för att du innesluter oss alla. Tack för att vi får vila i din famn. Tack för att vi får känna skydd under dina vingar. Kom till oss med din närvaro och din kärlek. Tack för din förlåtelse. Tack för att du ger oss ditt ljus och frid. I ditt eget namn ber vi. Amen.